Podplay.
Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas.
Och idag erbjuder vi er lyssnare ett alldeles speciellt avsnitt. Vi har bjudit in Hasse Aro från hans podd
Fallen jag aldrig glömmer.
Välkommen hit, Hasse.
Tack så mycket.
Idag ska vi ta upp ett case som även Hasse har tagit upp i sin podd, nämligen julmordet i Katrineholm.
Och vi kommer ställa oss frågan om rätt person dömdes och om det inte borde åtalats fler personer.
Och så måste vi också som försvarare fråga oss när vi har Hasse här idag. Har det någon gång förekommit någon oskyldig med i Efterlyst? Häng med!
Ja, Kristoffer, vad är det egentligen som hände i det här fallet?
Ja, vi får ta oss till 2011, ett väldigt speciellt mål, eller kanske på ytan först ganska klassiskt mål. Det är så Hasse beskriver det i sin podd, nämligen ett vanligt fyllemord som han uttrycker det. Eller hur, Hasse?
Ja, precis.
Men sen när man började skrapa på ytan lite så var det inte så vanligt. För det första så var skadebilden otroligt märklig. Det som hade skett var närmast en könsstympning av en person. Men i korthet så är det så att en person hittas, som sagt, könsstympad då avliden i bakluckan av en bil. Och sen visar det sig att det är två ytterligare personer som har färdats i den här bilen. Och båda de personerna kommer att bli misstänkta för det här mordet.
Precis, de både grips och häktas. Och inledningsvis så skyller de ju på en fjärde okänd person. Båda två, de har samma berättelse, samma historia. Att det var fyra personer och inte tre personer som befann sig i bilen. Och att de har inte gjort någonting alls. Utan det är den här okända fjärde personen.
Och Hasse, det är väl ganska vanligt att man skyller på Laban, spöket Laban, eller vad säger du?
Ja, det tror jag. Ja, man skyller från en annan. Ja, precis. Jag håller precis på att jobba med en annan podd här, där man också skyller på två andra personer. Det kan väl vara ibland framgångsrikt, men oftast tror jag inte det. Speciellt inte när det är två personer som ska skylla på samma tredje person, för då dels så deras berättelse kan stämma så väl överens att de liksom känns lite konstigt att de har exakt samma berättelse. Eller också stämmer de inte alls. Men ovanligt är det inte.
Och så brukar det oftast vara så att det är svårt att svara på följdfrågor kring de här historierna. För att särskilt om det är personer som har varit narkotikapåverkade eller alkoholpåverkade, de har svårt, så att säga, att lägga någonting mer än bara en ytlig berättelse kring den här fjärde personen. Mm. Och som vi alla vet som sitter här i studion, så en mordrättegång, det räcker inte med att berätta någon en minuters historia om en fjärde person, utan man måste kunna lämna detaljer.
Man blir inte särskilt trovärdig om man skulle göra det. Och sen dessutom brukar det vara så att det saknas alltid spår från den här fjärde eller femte eller sjätte personen.
Ja, det gjorde det i det här fallet också.
Så att, och det är lite mystiskt att det finns jättemycket spår från den som är mördad, jättemycket spår från de två personerna, men helt plötsligt inga spår från den här okända målgen.
Men det som var intressant i det här fallet var ju att en av de här två då gav upp berättelsen om den fjärde. Och sa att liksom, nej, det där har vi hittat på. Och peka ut den andra. Det var han som gjorde det. Jag är oskyldig.
Och ganska tidigt, redan vid häktesförhandlingen. Mm. Och då har man ju fått det här häktespromemorien innan och läst. Och pratat med sin försvarare. Och man kan väl bara anta att försvararen har sagt att så här ser det ut. Är du verkligen säker på att det var en fjärde person? Och om det inte var det, så kanske det är läge att berätta sanningen. Om du är oskyldig och inte inblandad.
Och nu säger du berätta sanningen, och det vet jag att ni var inne på väldigt mycket i er podd också, men ni hade också åklagaren med där i ärendet i din podd, Hasse. Och du ställde ju frågan till honom, vill jag minnas, när han beslutade sig för att bara väcka åtal mot den ena personen och inte den andra. Var du övertygad om att den andra personen som sen kom att bli vittne var oskyldig? Och vad svarade åklagaren då?
Nej, det var han ju inte, sa han ju. Men tydligen måste han ju vara tillräckligt övertygad för att väcka åtal. Annars kan han ju inte väcka åtal.
Nej, precis. Fast han väckte ju inte åtal mot så att säga, han som blev vittne. Men just det här, för jag fastnade vid det när jag lyssnade på din podd här, så att just det här att åklagaren uttrycker sig så att nej, helt övertygad om att han var oskyldig, det kan man ju inte vara. Och då blir man genast som försvarare misstänksam, eller vad säger du, Martin?
Och det är det som är konstigt, för att han har, precis som Hasse var inne på, han har faktiskt bara åtalat en person. Och det, ibland kan ju en åklagare täcka upp och skriva i det som kallas gärningsbeskrivning, det vill säga det man påstår ska ha hänt.
Och det som domstolen också är bunden av att pröva.
Precis, det vill säga att den här personen som är åtalad har gjort det tillsammans och samförstånd med en okänd, eller tillsammans samförstånd med den här andra personen. men att man inte då kan knyta någon person och därför ska man är okänd. Och då har man täckt upp allting, det vill säga har han gjort det själv så kan man döma honom, har gjort det med någon annan person så kan man döma honom. Men här har ju åklagaren bara åtalat honom ensam.
Men vad jag, om jag nu kommer ihåg det rätt, så var det ju så att den här personen som blev dödad satt i passagerarsätet och så den som blev åtalad satt i förarsätet och den tredje satt i baksätet. Och vad jag förstod då, så skadebilden och den här könsstympningen och sådär, det visade sig hade gjorts av någon som satt bredvid, inte bakom. Jag tror att det var en viktig del.
Ja, men precis. Och det var så åklagaren ansåg det. Men tittar man lite närmare på det där så var det inte uteslutet. Och det är väl det som är lite vår uppgift, Martin, att, så att säga, är det omöjligt att det kan gå till på något annat sätt? Och då konstaterar man då att det är precis som Hasse säger, att på passagerarsätet så fanns det massa blod på sätet och nedanför sätet som tydde på att det var där han hade fått sina skador, och på förarplatsen där fram då fanns det inte massa blodstänk som om någon täckte den ytan, så att säga. Så då kunde man dra slutsatsen att då måste det vara någon på förarplatsen när det skedde. Men det de också sa, Martin, det var att det var möjligt för den som satt i baksätet att tillfoga de här skadorna i underlivet på personen som satt i passagerarsätet fram. Så att det var inte uteslutet att det kunde ha gått till på det sättet att den som satt där bak, det vill säga vittnet, kunde tillfoga de här skadorna.
Så förutom deras berättelser, om man nu plockar bort dem, så var det ju tekniskt osäkert. Och man kunde egentligen, om man plockade bort berättelserna, kunde man inte säga särskilt mycket om vem eller vilka som gjort vad. Rent kast med att någon har blivit mördad. De två var i bilen, antingen de gjort det tillsammans eller så har någon gjort det, för han har inte gjort det själv, det kunde man konstatera.
Men det låter som ni egentligen ifrågasätter försvarsadvokaten snarare än åklagaren.
men det var väl inte det enda som nej, gjorde alltså att åklagaren tyckte att man kunde lita på vittnet.
Det handlar ju om att man, förtroendet för det här vittnet och att han som också satt i bilen växte hela tiden, därför att saker och ting han berättade var sanna. Han berättade bland annat om en tång som hade använts i munnen på den mördade, vilket han inte skulle ha gjort om han själv hade använt den här tången, för den var ju borta. Så det var ju en onödig sak att berätta i sådana fall för en skyldig. Han berättade också att han som sen blev dömd hade handskar på sig och visar också var de här handskarna var, vilket han heller inte skulle ha gjort om det var han som hade haft handskarna på sig. Då hade han ju haft all anledning att dölja och var glad över att de inte var hittade. Så att det var ju trovärdigheten som byggdes upp hela tiden med honom.
Så han berättade detaljer som helt enkelt stämde?
Han berättade detaljer som stämde och som skulle ha varit försvårande för honom om han hade varit mördaren.
Mm. Enligt åklagarens sätt att resonera. Och vad säger vi om det, Martin? Om vi börjar med den här tången till exempel, som det inte fanns några uppgifter om innan han berättade om. Det betyder det, alltså att man berättar om någonting som är försvårande, betyder det automatiskt att man så att säga försöker rädda sitt eget...
Nej,
eller man säger försöker berätta sanningen.
Jag kan förstå hur åklagaren också faktiskt tingsrätten resonerade. Det vill säga att om han nu är bara ett vittne, då är det ju klart att han berättar om detta. Och det visade sig att det stämde också, för det fanns ju vissa skador där som indikerade enligt rättsläkaren på att det kan mycket väl stämma överens med den berättelse som han berättar. Men måste man ju då så lägga in sin försvarare som kanske inte riktigt lades in i tingsrätten eller i hovrätten för den delen. Om du är medgärningsman eller om du till och med är gärningsmannen, ja, men det är väl klart att du berättar om de här detaljerna också för att få mer trovärdighet. Bara att du säger att det var inte jag, det var han, när det egentligen är du.
Fast risken är ju då att de hittar de här grejerna och så är det spårbara från dig.
Om det inte är så här, och det tänkte jag på när jag läste den här domen, det var en sak de inte hade hittat. För den här vittnet då, han hade pekat ut, här ligger handskarna, här ligger min kompis kläder, han som har gjort det. Det de inte hade hittat, det var vittnets kläder.
Mm. Och handskar eventuellt.
Och det var precis det jag tänkte på. Vad är det som säger att inte vittnet hade handskar på sig? Sånt. Och är det så att han då har använt tången och han vet med sig att jag hade ju handskar på mig, då är det totalt ofarligt för honom att berätta om tången.
Ja, det är sant.
Och sen när det gäller den här handsken då, som ju åklagaren var inne på, som Hasse sa, som man hade hittat då med blod på från den avlidne, då säger ju tingsrätten då, åklagaren, att ja, men det skulle ju inte vittnet ha berättat om det var så att det var han som hade använt de här handskarna.
För risken finns då att det är hans DNA i handskarna.
Exakt, men vad är det som säger att det var de handskarna han hade?
Nej. Och det kan ju vara faktiskt så att det är två personer som har vantat.
Exakt.
Eftersom vi vet att det är december, det är kallt. Det är lite ett bra resonemang halva vägen. Eller hela, men det kan också vara så att det är bara som man halva vägen, men man tänker då, ja, men det är klart, om han är oskyldig.
Ja. Men då är ju frågan då, som vi var inne på tidigare, Martin, vad spelar det för roll? För det vi säger nu, det är att det skulle kunna vara så. Vi säger inte att det är så, men det skulle kunna vara så att även vittnet då har gjort sig skyldig till brott i samband med den här händelsen. Och det som ytterligare talar för det är ju det tingsrätten kommer fram till, nämligen att det sker en omlastning från passagerarsätet fram till bakluckan.
Av kroppen då?
Av kroppen, precis. Mm. Alltså han blir tillfogad skador i framsätet på bilen och sen hittas han ju i bakluckan.
Och det är där han också dör.
Ja, då säger tingsrätten då att givet deras kroppsbyggnad där och hur de ser ut och mycket den här avlidna personen vägde, så kan inte en person ha gjort det här.
Plus att den här vittnet har ju också blod från offret och jord och liknande på sin jacka.
Som ligger i bakluckan.
Precis, med tillhörigheter.
Ja, med tillhörigheterna.
Så att det är ju någonting som i alla fall visar att då kanske han inte riktigt talar sanning. I varje fall är det konstigt att han har blod på sin jacka, tycker jag, om det han berättar är sant.
Men okej, det vill säga då att det är möjligt så att säga att även vittnet som satt i baksätet då ska ha varit delaktig i det här. Vad spelar det för roll då för så att säga den som stod åtalad? För då, vi säger ju inte att han är oskyldig heller så att säga.
Nej, det spelar ju roll med tanke på det som vi pratar om, den här gärningsbeskrivningen. Och där har ju åklagaren valt att begränsa sig och säga att jag påstår bara att det är den här personen som är åtalad som är skyldig. Han har inte gjort det tillsammans med någon annan. Och utan att allting helt själv. Och om man då skulle komma fram till, ja men det här har de gjort tillsammans. Och vi kan inte säga vem som har utövat det dödliga våldet. Man kan ju inte säga om han dog av förblödning eller om han dog av att bli inlastad i den här luckan. Det vill säga att en syrebrist.
Exakt.
Då blir det lite problematiskt. För då kan det vara så att ja, men de dödliga huggen, de som faktiskt var de som är blödda av, eller till och med alla huggen, har utdelats av den här vittnet som då kanske är gärningsman. Om man nu, det behöver inte vara så. Men bara att det går inte uteslutet, det är inte praktiskt taget uteslutet. Helt plötsligt så kan man inte döma.
Och det är på grund av en juridisk teknikalitet då, eller?
Och det händer. Ja. Det har hänt ganska nyligen till och med i ganska uppmärksammade mål. Så att man kan tycka att det är fel, man kan tycka att det är konstigt. Och hade det hänt så i tingsrätten är jag rätt säker på att åklagaren hade justerat det till hovrätten. Det vill säga att han bara lagt till tillsammans med okända, tillsammans med en annan.
Och det har du just stått på tidigare, Hasse, ärenden där åklagare så att säga, på grund av hur de utformar sitt brottspåstående, eller det vi kallar på juristspråk för gärningsbeskrivning, gör att folk går loss.
Det intressanta är att jag tycker att det var vanligare förr. Det verkar som åklagarna liksom har skärpt sig lite senaste tiden. Att det ganska ofta förekommer ett alternativ beskrivning som åklagaren själv kanske inte ens tror på, men den finns där ändå.
Man täcker upp både hängslen och livrem.
Ja.
Men sen så är du inne på det som kanske är det intressantaste i det här målet. Och det är att normalt sett i den här typen av situationer, då skyller man på varandra.
Ja.
Och så blir det svårt att bevisa.
Ja, och det gjorde man ju inte här. Det tycker jag är lite märkligt med det här fallet. För att då har du ju han som sen blev vittne. Han skyllde på sin kompis, föraren då, kallar vi honom. Men föraren skyllde inte tillbaka. Vilket också är väldigt vanligt nu för att man skyller på varandra. Så går båda fria, förhoppningsvis, tror de. Men han höll fast vid sin berättelse att nej, det var en fjärde person. Vilket gjorde ju att hans trovärdighet sjönk ju mer och mer, medan den andras höjdes hela tiden. Jag tror det var kanske där någonstans som åklagaren gick
vidare. Jag håller med om det faktiskt, det Hasse säger, att det blir märkligt så att säga, om det nu var så att det är vittnet som var delaktig i det här, varför säger inte då föraren det? Vad tror du om det, Martin?
Och det finns ju lite olika hypoteser. Det ena är att såklart han är skyldig, och det andra är killen är hans kompis, och han vill såklart inte lägga någonting på sin kompis som då har råkat bli en, vad ska man säga, ett ofrivilligt vittne och känna att amen, jag får ta det här, och sen kommer han med en invändning som egentligen är motbevisad och som tingsrätten skrev bort på några rader att det han säger, det är på ren svenska inte sant. Men om man nu ska tänka lite utanför boxen, så skulle det kunna vara så att det är det klassiska kriminella mentaliteten, att man golar inte på andra. Spelar ingen roll om du är skyldig, spelar ingen roll om du är oskyldig, man golar inte på andra. Det vill säga han är skyldig, han tänker inte göra samma sak som kompisen. Han vet om båda var med på det här. Han vet till och med att kanske det är den andra killen som gjorde det mesta. Men jag snackar inte. Jag kommer ha huvudet rakt. Så när man tycker då i den typen av miljöer och världar.
Och det har jag faktiskt varit med om. Alltså där min klient, nu blir det lätt för mig att sitta och säga, men där jag har trott på min klient när han har sagt att han är oskyldig. Och sen är det någon som har golat ner honom. Och han säger till mig, men han säger bara så här för att rädda sitt eget skinn. Jag vet det. Men då får du ju säga sanningen då, uppmanar jag min klient. Ja, men det är ju gol.
Mm. Det är jättevanligt, skulle jag till och med säga.
Ja, men vadå gola? Han öppnar ju munnen först.
Mm.
Ja, men det spelar ingen roll. Man får i alla fall inte gola.
Nej. Och det är lite olika kulturer där. Vissa tycker att då är det okej att skilja tillbaka. Ja. Vissa tycker att jag snackar aldrig. Jag tänker aldrig ut någon annan. Jag pratar inte med andra personer. Så att, å andra sidan hade han bakat för tyst då, och så vidare och så vidare.
Ja.
Men, visst,
men vad
så
hade man som försvarare kunnat göra i det här caset då, Martin, säger du?
Man hade ju kunnat gå igenom det som vi gick igenom. Man hade också kunnat prata med klienten och förklara att din berättelse kanske inte tingsrätten kommer köpa, för att den är helt osannolik och finns inget stöd för den i bevisningen. Det är det ena man har kunnat göra, det vill säga att han då själv antingen bara sagt, jag vill inte svara på några frågor, jag vill vara helt tyst. Det hade till och med varit bättre, tror jag, än det här. Och sen kan man ställa frågan, har din kompis varit den som har huggit? I en kommentar. Det har i alla fall blivit någon neutralitet i det hela. Och sen har man kunnat peka på det som du och jag var inne på. Det vill säga, hjärnsbeskrivningen avser bara en person. Det räcker att ett eller två hugg har utdelats för nära personer som eventuellt kan vara dödande.
Vad säger du, Hasse, när du lyssnar på oss här? Tycker du att vi är djävulens advokater? Eller tycker du att det ligger något,
ja,
i det?
Men det är ert jobb. Nej, men jag tycker det är jätteintressant. Och jag liksom, just den här diskussionen mellan åklagare och försvarare tycker jag är otroligt intressant och väldigt viktig. Väldigt viktig. Så att det är kul att höra. Sen kan jag tycka att juridik ibland blir liksom, seglar upp i teorins tunna luft här uppe någonstans, och vi vanliga medborgare hänger inte med längre. Vilket då jag tycker är ett försvar till varför vi har nämndemän som liksom har
sunt förnuft. Man kan tycka att de flesta kanske inte tycker att det här hade varit jätterimligt om båda hade gått loss.
Nej.
På grund av att gärningsbeskrivningen var fel.
Ja.
Det tror jag kanske inte hade varit.
Särskilt om man kommer fram till att båda kanske är skyldiga, ja, här.
Båda har mördat och därför ska båda gå loss.
Ja.
Det hade varit lite, ja, håller med om.
Det har ju hänt.
Ja. Absolut.
Ja. Mm. Nej, jag förstår. Där håller jag med dig, Hasse, att det finns ett värde i att ha med nämndemän just som en representant för det sunda förnuftet. Och vi har faktiskt haft med nämndemän i tidigare poddavsnitt, och där kanske du till och med blir övertygad om nämndemännens betydelse.
Ingen jättefan av nämndemän, men efter att prata med honom var super rimlig. Kanske mer rimlig än de flesta dumma jag pratat med.
Ja, mm. Ja, men det pågår ju en diskussion om nämndemän i Sverige.
Mm.
Och de tycker det är ett idiotiskt system. Men jag menar, i alla västerländska rättssystem så har man ju något liknande. I USA har man jury och sådana här saker. Men poängen är ju att vanliga människor ska komma in och titta på det här utifrån liksom en rimlighetsnivå som är vanlig, som är liksom sunt förnuftigt.
Mm. Mm. Ja, jag tycker vi har fått, jag hoppas att lyssnarna här har fått, även de lyssnare som lyssnar på Hasses podd, har fått lite ett annat perspektiv här på det här mordet i Katrineholm. Nu utlovar jag ju även här inledningsvis lite mer om dig, Hasse, och dina erfarenheter från programmet Efterlyst.
Mm.
Den här frågan har jag och Martin funderat på en hel del, givet att vi sitter ju i en hel del utredningar där du faktiskt har gjort att våra klienter har blivit misstänkta.
Mm.
Ditt arbete har lett till att brott har kunnat klaras upp, vilket ju naturligtvis är jättebra ur många perspektiv. Men för att vända lite på steken, har det någon gång hänt att ni har visat bild eller liknande på någon som sen har visat sig vara oskyldig?
Alltså först vill jag säga, vi visar ju inte bilder på folk och säger att den här personen är skyldig. Om det inte är så att den personen är skyldig och dömd och har rymt eller någonting sånt där. Så det gör vi inte. Men vi visar bilder på personer som liksom finns i ett brottssammanhang och som kan på något sätt vara inblandade eller ha någonting att säga och sådär. Och då har det ju faktiskt hänt, vi har ju hållit på i 30 år, så det har ju hänt kanske vid ett par tillfällen att den bild vi har visat är på en person som inte på något sätt var inblandad i det hela. Och det finns ett exempel som är väldigt speciellt, och det här är många, många, många år sedan. Det sker ett rån i centrala Stockholm. Några killar rånar någon person och snor bankomatkortet och tvingar till sig koden. Och sen en kort tid efteråt så tas det ut pengar på det här bankomatkortet och med den koden. Jag menar, case closed.
Mm.
Och det finns bild på dem som tar ut. Ja, men hur svårt kan det vara?
Ja.
Ja, det visade sig att det var rätt svårt. Därför att, nu vet jag inte hur det är idag, men på den tiden så hade det två klockor i en bankomat. En som noterade när uttaget gjordes och en som noterade när det filmas. Och de här gick inte på samma tid. Så att den vi visade bild på var någon helt vanlig människa som hade tagit ut pengar 2 minuter efter att rånarna tagit ut pengar på det här kortet, för att de här tiderna inte stämde överens.
Och sen sitter han och tittar på Efterlyst och bara, va?
Ja.
Mitt favoritprogram, inte nu längre.
Nej, det var ju jättetråkigt för oss.
Ja. Nej, men hur kändes det? Alltså, vi skrattar åt det nu, men så att säga, givet spridningen, givet hur många som tittar, så kan ju det här innebära en stor skada för
absolut, men vi gjorde ju vad vi kunde för att reparera skadan, berättade om det här för våra tittare och liksom gick ut väldigt tydligt, och sen så blev det ju ett skadestånd.
Mm.
Rimligt, tycker jag.
Ja,
absolut. Men känner, har ni gjort någonting för att förändra era rutiner nu? Det vill säga att ni är inte lika snabba för...
Ja, därför att, ja, det har vi gjort, och det gjorde vi då tillsammans med de här. För att vi litade på polisen. Den här personen söker vi. Den här är viktig. Nu ställer vi alltid följdfrågor. Mm. Men vad bygger ni på? Vad är det som liksom, så att vi själva gör en egen bedömning, hur trovärdigt är det att den här personen har någonting med det här att göra?
Och det är klokt, för vi vet ju om några att det blir ibland fel.
Det blir ibland
och
fel.
Och ofta inte medvetet, eller nästan aldrig medvetet. Nej. Men ibland kan ju någonting med all god vilja bli tokigt, att man ser fel på en siffra, man ser fel på en sida, man missförstår någonting.
Precis. Mm. Så att vi är mycket, ställer mycket mer följdfrågor nu än tidigare.
Har du någon gång varit med i någon domstolssammanhang någon gång där det så att säga har behövt anlita sin advokat eller liknande?
Nej, alltså jag blev av med körkortet en gång. Men det kom ju alldeles i domstol, jag erkände direkt. Ja. Fortkörning, 100 år kände jag också. Ja. Nej, men jag var med faktiskt i ett intressant mål när vi hade den person, en hivman som vi då visade namn och bild på, för att han var fri och hade sex med personer och smittade dem med HIV då, som på den tiden gick det inte att bota och så. Han åkte dit sen, och sen via en advokat, en advokat i Huddinge tror jag det var, stämde TV3. För att de hade lagt ut bilden på honom då. Det var ju de som rent juridiskt hade gjort det. Och TV3 menade då att det här är tryckfrihetsmål, så ni kan inte stämma oss. Då får ni gå via tryckfrihetsrätt, alltså tryckfrihetsmål då. Och då överklagade hon det här hela vägen upp till högsta domstolen, som slog fast att nej, TV3, ni omfattas inte av svensk tryckfrihetslagstiftning. Det gör ni inte. Men i en bisats så säger de: men de inblandade personerna kan omfattas av meddelarfriheten, som ändå är en del av tryckfriheten. Jaha, så då åtalade hon igen, eller gick till tingsrätt igen, och så överklagades där upp till högsta domstolen. Och som slog fast då att nej, men jag och Brynolf Wendt, vi omfattades faktiskt av meddelarfriheten.
Så du har haft ett case i högsta domstolen helt enkelt?
Två gånger. Samma case fast två gånger.
Det är rätt unikt.
Ja, då lärde jag mig begreppet åka hiss. För att andra gången, så eftersom det var egentligen samma case, så tog de upp det direkt. Alltså högsta domstolen är ju inte den snabbaste domstolen i världen. Nej. Men här gick det jättefort.
Ja, ja, vad spännande.
Så det var lite spännande.
Och då hade du kontakt med advokaten där?
Ja, då hade jag med Percy Bratt, som då är expert på just tryckfrihetsmål, vi pratade om. Och han, men det som var intressant tycker jag, och som det ofta är, att vi pratade ju inte om gärningen, om det nu var en gärning, som sådan. Vi pratade bara om de juridiska teknikaliteterna, vem kan åtalas, vilken lagstiftning styr, och TV3 sände ju då från England, och har de en annan lagstiftning, påverkar det mig och sådär. Så att det handlar ju ingenting om själva händelsen.
Nej. Och vad var dina erfarenheter av advokater då?
Nej, men jag är ju jag är för advokat, säger jag. Nej, men alltså jag tycker att vi har ju ett rättssystem som jag har stort förtroende för. Och det bygger då på att vi har då advokater och vi har åklagare som är självständiga och som kör det här målet och som då i där och då ska bevisa eller motbevisa att någon är skyldig. Och jag har stort förtroende för det systemet, och det är ju samma som finns i alla fria stater. Sen blir det ibland fel. Men det får man ju ta, det, så blir det ju alltid. Och alltså, om vi inte har det, vad skulle vi ha då? Mobbdomstol, det funkar inte heller.
Så att det. Och din känsla, du har ju oftast träffar ju framförallt åklagare i ditt arbete. Din känsla av, blir det rätt, blir det fel, eller känns de objektiva? Din känsla av liksom själva rättssystemet, alltså, känner du att här behövs en advokat ibland? Eller känner du att...
Nej, det behövs alltid en advokat. Alltid, det tycker jag. Däremot så tycker jag att det svenska rättssystemet kanske inte riktigt är byggt för brottsoffren. Det finns mycket att göra för brottsoffren. Jag blev själv vittne till en några killar saboterade några bilar på gatan där jag bodde. Slog sönder dem då, fulla sådär. Och så blev jag kallad som vittne till den rättegången. Och då sitter jag ute i väntsalen tillsammans med de här killarna. Som jag ska gå in och peka ut, det var de som gjorde det. Och nu var inte det någon stor grej, men jag menar, om det är en våldtäkt eller om några andra saker, det är ju jättekonstigt tycker jag. Det andra som jag tycker är konstigt är det svenska skadeståndssystemet, som är helt sjukt.
Ja. Och det här först är ju beträffande båda de frågorna som du lyfter, så är det ju uppenbarligen inte bara du som liksom har synpunkter på det. Det först diskussionen när man ska bygga nya tingsrätter nu. Ja. Att införa sidoingångar för vittnen till exempel. Och när det gäller skadeståndsnivåerna så vet jag att regeringen har aviserat höjningar på.
Ja, men den stora frågan tycker jag när det gäller skadestånd, det är ju inte nivåerna. För att det kan man också diskutera, men du blir dömd för skadestånd, du är brottsling, du har inga pengar. Så det spelar ingen roll vad tingsrätten kommer fram till, för att du har inga pengar ändå. Och då ska jag gå till brottsoffer, vad heter det?
Fonden.
Brottsoffermyndigheten och börja argumentera igen. Mm. Och så ger de mig ett skadestånd som liksom en tredjedel, eller en fjärdedel, eller en femtedel av det jag skulle ha fått. I Norge så är det så här att du blir dömd till skadestånd, ja då betalar staten skadeståndet åt brottsoffret. Mm. Sen är brottsoffret borta ur bilden. Den kommer staten att kräva pengar av dig.
Mm.
Som vi gör när det gäller underhållsbidrag i Sverige med barn. Alltså du som pappa, du som mamma, ensamstående mamma, behöver inte bråka med pappan, för staten går in och betalar. Sen är det tjafset mellan staten och pappan.
Rätt bra system egentligen, för att nu hamnar vi också i ett läge, förutom det här med vittnen, att nu du sitter bredvid vittnet och man kanske glömmer den delen. Man vill köra kronvittnessystem och allting, så glömmer man bara, men vänta, det sitter någon bredvid där. Och samma där, efter en dom så är det så här, okej, måste du kontakta den personen som rånade dig, misshandlade dig, sparkade ner dig och ringa och säga hej, jag vill ha mina pengar. Ja. Eller gå igenom kronofogden och ändå ha någon form av indirekt kontakt. Ja. Och det är ju, kan jag hålla med om, det är
ganska konstigt. Jättesjukt. Mm.
Martin, vad har vi lärt oss idag?
Vi har lärt oss idag att hjärnsbeskrivning är viktig. En felaktig hjärnsbeskrivning kan innebära att en skyldig person frikänd.
Mm. Och vi har lärt oss att Hasse Aro, trots 30 år på programmet Efterlyst, tycker att advokater är bra. Tack så hemskt mycket för att du kom hit.
Tack.
Podplay, en del av